Hallå eller och välkomna tillbaka till Spelsnack, avsnitt, vad är det för någonting? Osäker nu faktiskt, vi får kolla upp det sen. Idag, idag är det jag, Oliver Thulin, och Jimmy och Amanda har tagit en vecka av. Så idag får jag hjälp av Adam Holmberg.
Jag är skuggan som lurar i natten.
Jajamän.
Jag är tuggummit under din sko.
Ja, som är liksom min go-to när det kommer till så här, podd-backup, för att du är alltid tillgänglig.
Jag har inget liv.
Nej. den här veckan var det tanken att vi skulle gå igenom vår kvartals Fantasy Critic-liga och se vart vi står. Men eftersom att Jimmy och Amanda har fått förhinder så skjuter vi upp det lite grann. Men jag nämnde också snabbt förra veckan att vi skulle prata lite om Warhammer 40K Space Marine 2 som släpptes förra veckan. Och det har jag, Jimmy och Adam spelat tillsammans för att det är tre spelare co-op i det. Och medan Jimmy uppenbarligen inte är här för att dela hans åsikt så tänker vi, för vi har bara hunnit spela två kvällar.
Ah.
Vilket resulterat i ett och ett halvt uppdrag ungefär.
Ja.
Det är ganska långa uppdrag i spelet.
Mm. Ja, det är det.
Ja,
så att vi har långa uppdrag.
Ja, så vi har inte kommit jättelångt alls, utan så vi kan egentligen bara dela våra liksom första intryck, för att vara en kväll så skulle du få middag med några kompisar, sen en kväll skulle jag se Evergrey live i Göteborg, och en kväll skulle Jimmy checka Jimmy skulle checka middag med sina svärföräldrar. Amanda också givetvis.
Alltså att organisera multiplayer och co-op kvällar med en bunt 30 plusare är inte det lättaste.
Nej precis. Så så skulle vi spela på lördag, men sen fick en av oss förhinder då också.
Mm.
Så att ja, två kvällar och så är det också, man kan inte sitta liksom till tre på morgonen längre och spela, utan det blir liksom så här från 8 till 11, 11:30, 12 ungefär. Så att, och vi har också haft en del tekniska problem med spelet som har gjort att det har liksom mycket tid som har gått bort bara där. Men jag tänker att vi kan faktiskt vänta med intrycken till Space Marine 2 och hoppa direkt in på...
Okej. Okay.
Ja, jag kom på det. Jag tycker vi börjar med PlayStation 5 Pro.
Ja!
Som utannonserades officiellt av Sony på... Var det tisdagen förra veckan?
Tisdag och onsdags.
Ja, det spelar ingen roll. Vilket liksom världens minst chockerande nyhet. Alltså hela industrin har i princip suttit och bara väntat på att när som helst så ska det utannonseras. För det känns som... Men inte bara liksom att det känns vettigt, utan också för att det har varit så mycket rykten och mycket information och uppgifter och specs och grejer som har flyttat runt på internet.
Ja, den var i princip utannonserad utan att vara utannonserad sedan länge.
Ja. Jag är helt thrown off för övrigt av att vi kom in på våra ämnen så snabbt den här veckan. Det brukar alltid bli att vi introducerar oss och sen så börjar vi snacka om någonting helt liksom separat från någonting gaming överhuvudtaget i typ en halvtimme.
Men nu är jag här och jag är höjden av professionalitet.
Men det var ju jag som gjorde detta. Jag bara hoppar rätt in på A. Hej, jag har Adam med mig och så pang. Vi har spelat med Space Marine 2.
Okej.
Och sen skiftar det helt om igen. Jag är inte van vid detta. Det brukar vara Jimmy som styr skutan. Vet du vad? En grej jag kommer att tänka på.
Okej. Okay.
Jag kommer ihåg när det var Eurovision.
Okej. Okay.
Och jag såg... Jag kollade inte Eurovision personligen för att jag är väldigt ointresserad av Eurovision. Men det var liksom mycket snack om Loreen givetvis. För hon hade en stark låt. Och det slutade med att hon vann. Hör jag för mig, hon vann, va?
Du frågar mig?
jag för mig att Loreen vann.
Säkert.
Ja. Och så var det en massa intervjuer med henne. Så kommer jag ihåg att jag såg på Twitter, liksom folk som klagade på när man såg intervjuer med henne. Att hon liksom blandade engelska och svenska väldigt mycket. Så liksom typ hälften av orden i meningarna var liksom på engelska. Och folk tyckte att det är typ pretto eller det är irriterande eller bara annoying. Och jag bara, men jag förstår det. Det är lite jobbigt att lyssna på. Och så insåg jag igår bara, det är exakt så jag gör. Alltså, ja. jag är exakt
alla
likadan.
Gör det. Det som är grejen är att om en stockholmare gör det är automatiskt mycket värre.
Det är därför. Nej, så jag vet att jag gör det för att jag är så, precis som jag antar att hon är liksom helt så engelskskadad. Hela dagarna, det enda jag gör är att prata engelska med mina kollegor. Min chef är från Liverpool och mina närmsta två kollegor är från Skåne och en från Tyskland. Okej, hon bor i Tyskland men hon är från Storbritannien ursprungligen. Men så min poäng är att jag pratar väldigt lite svenska liksom på mina arbetsdagar. Jag märker att jag läser väldigt lite svenska nu för tiden också. Men alla de senaste böckerna jag har köpt och som jag håller på att läsa är på engelska. Mycket media jag konsumerar är på engelska.
Så du menar att du inte tittar på Beck-filmerna på svenska?
Nej, precis. Jag kollar ju på alla filmer med svenska subtitles. Men det är inte alltid jag läser.
Nej, jag har det bara igång så jag följer med om folk börjar prata och jag inte hör ordentligt.
Precis, om det är liksom en dåligt mixad film. För det är en sån grej, liksom, typ varje gång Christopher Nolan släpper en film så är det liksom folk som snackar om att jag hör inte vad folk säger. Vilket inte är ett problem för oss för att vi har våra subtitles. Men ja, så att när jag tänker eller när jag vill formulera en mening så blir det liksom att min hjärna är typ rewired. Rewired. Återigen, nu gjorde jag det igen.
Jag gör så också. Jag skriver ju ofta swinglish hit och dit och växlar fram och tillbaka.
Ja, men precis. Även när man skriver. Så allting formuleras liksom i engelska först och sen försöker min hjärna liksom i efterhand, on the fly. Nu gjorde jag det igen.
Ja. På en fluga.
På en fluga. Så min hjärna försöker på en fluga liksom i farten översätta det till svenska innan min mun liksom formar orden. Och jag kan tänka mig att det finns säkert folk som lyssnar på podden som stör sig på detta.
Så, men de har fel.
Nej, de har inte fel. Det är bara liksom... För jag är så, alltså, jag stör mig rätt lätt på liksom små egenheter och grejer. Så liksom, alla poddar jag har så är liksom att jag kan liksom picka ut bara, men jag stör mig på hur den här människan pratar i den här gruppen eller whatever.
Jag stör mig på att den där individen existerar.
samtidigt som man givetvis, ja, men liksom man har överseende. Jag har inte fått något hatmail om ursäkta, det kanske också är en annan grej som folk stör sig på är mina kroppsljud jag gör. Jag har inte fått liksom något hatmail från någon angående just hur jag för mig och uttrycka mig på podden.
Folk sitter säkert och bubblar hemma och sen kommer, men han är från västkusten, det är, vi har väl lite överseende där.
Han är född i Götlaborg.
Han är en av dem där.
Ja. Nej, så att det var bara sån här liksom epiphany jag fick. Att jag stör mig på hur den här människan uttrycker sig och jag är exakt likadan. Men man tänker inte på det för att det är en själv liksom.
Mm.
Men ja, är vi redo att gå på? Det där kanske fick vara våran liksom lilla typ...
Jag antar det. Jag är redo att prata om konsolen. Jag är inte karettfärdiga men ändå ska köpa.
Ja, okej. Okay. Så PS5. Mark Cerny dök upp på den här streamen. Det var ungefär en 10-minuters stream.
Mm-hmm.
Där han pratade om den nya maskinen och vad ambitionerna har varit. Och så visar han upp ett gäng olika spel då i jämförelse med bas PS5-man. Om jag minns rätt så var det, de fokuserade på tre liksom, ska man säga, stöttepelare när det kommer till den här nya maskinen. Så det var liksom en uppgraderad GPU.
Yes.
Och du som är mycket nördigare än mig kommer få förklara allt detta sen. Avancerad ray tracing och AI-driven uppskalning.
Yes.
Det är de tre stora grejerna som är liksom sälj pitchen för PS5 Pro. Den släpps i november. Med en amerikansk prislapp på $699. Och det är den stora snackisen i communityn då liksom att jävlar vilken saftig prislapp.
Mm.
Samtidigt som det var vad jag gissade på att den skulle kosta. Du frågade mig ett par dagar innan så här liksom, ska vi ta bets om hur mycket den kommer kosta? Och jag bara slängde ur 699.
Ja.
Och i min dumma hjärna så tänkte jag, ja men det blir 7000 kronor ungefär.
Det var tidigare.
Utan att liksom
så.
Tänka att kronan är toaletten och alla de här skatterna som vi har här som de inte har.
Ja. Våra PS5 är så dyra bara för att vi ska ha sjukvård.
Ja, precis. Så när jag får liksom cancer så kommer jag inte behöva pantsätta allt jag äger. Men om vi går igenom, för att det första vi såg upp, vilket jag tyckte var ett underligt val.
Ja.
Samtidigt som det inte är det första vi såg upp var The Last of Us 2.
Ja.
Och visserligen så är The Last of Us 2 fortfarande liksom ett av de snyggaste konsolspelen som har gjorts.
Yes.
Å andra sidan så är det också ett PS4-spel, du vet. Och jag hade svårt att i alla fall på den här liksom YouTube-streamen se någon större boost annat än då liksom i de fall där det var okej, okay, här är 30 och på Pro så är det 60.
Ja.
Och de visade också lite av Ratchet & Clank och då fick de liksom gå in och zooma in på så här bakgrundspubliken i början av spelet för att verkligen bara, nu ser jag här liksom att de här NPC:erna som står och liksom jublar 2 kilometer bort, de är lite skarpare här. Jag bara, okay.
Ja. Alltså, ett stort problem med PlayStation-presentation. Om vi ignorerar att YouTube har värdelös bildkvalitet när de lägger upp det så. För att det är så komprimerat att man liksom knappt ens ser skillnaden även om man maxar 4K-upplösning och zoomar in och sånt. För att YouTube mosar bilden. Det stora problemet sen är att PlayStation och Sony, deras spel har redan överlag bra bildkvalitet. De har ofta bra lösningar för kantutjämning och sådana saker. Så det de visar är liksom att ja, men det gamla såg ju redan bra ut. Det är inte som typ De visade något klipp på Jedi Survivor bara för att prata om ray tracing, men det var ingen uppgraderad version. Men det är som det spelet. Det spelet hade behövt bättre bildkvalitet, för det är för, helt förstört av FSR-uppskalning och sådana saker. Så fort någonting rör sig över gräset så är det typ Super Mario till SNES i upplösning typ.
Men nu när du säger FSR, så för att en grej som de pratade om lite om var deras PSSR, PlayStation Spectral Super Resolution, som ingår där,
ja.
AI-drivna uppskalningen.
Yes.
I teorin, vad skulle detta innebära? Kommer det bli liksom att gamla spel, vi säger som just nu håller jag på att spela Mafia 3. Och det är gjort för, jag spelar visserligen på Xbox just nu, men vi låtsas som att jag spelar på PlayStation. Så det hade ju varit ett PS4-spel som körs i bakåtkompatibilitet med PS5. Hade det kunnat liksom automatiskt blivit uppskalat?
Alltså, så som jag förstår det, eftersom att det är hårdvaran som vi, för det är inte helt ny teknik. Det, på PC har vi till exempel DLSS som är i princip liknande, och på Intels grafikkort så finns det hårdvarudriven XeSS, och de är liksom hårdvarudriven maskininlärning, eller AI om man ska kalla det så, för att ta och beräkna och skala upp bilden. Och det krävs antingen bättre verktyg från Sony eller en patch för att liksom implementera det. Så det är ingenting som automatiskt borde gå in, för att nu har inte jag läst patenten för PSSR och sånt, och jag är inte tillräckligt smart för att förstå absolut allt. Men det är liksom saker som motion vectors och liksom hur bilden rör sig och saker som liksom beräknas in i den här uppskalningen och liksom ska göra det en bättre färdig bild än i teorin köra utan, eller att köra med någon annan icke hårdvarudriven uppskalningsteknik som FSR eller liknande. Så antagligen inte att det kommer vara en automatisk grej, för att det är en implementering, för att de spelen kör ju ofta egna former av uppskalningar eller kantutjämningar och sånt i sig, och det kan bli problematiskt att bara försöka ersätta dem bara sådär. Så om inte Sony ändrar någonting med hur bakåtkompatibilitet fungerar överhuvudtaget på PlayStation, så tror jag nej. Tror jag inte.
Jag kollar på deras PlayStation-blogg här. Och ett stycke här säger: other enhancements include PS5 Pro Game Boost, which can apply to more than 8500 backwards compatible PS4 games playable on PS5 Pro.
Ja.
This feature may stabilize or improve the performance of supported PS4 and PS5 games.
Ja, och Game Boost, du kommer ihåg när PlayStation 4 Pro släpptes?
Ja.
Då kunde man aktivera Boost Mode i inställningarna. Och då är det att istället för att när ett PlayStation 4-spel körs och PS4 Pro säger men jag är en PS4 och bara kör halva GPU eller vad nu det var, för det var typ en dubblering eller spegelvänd bild av den, så kan den liksom köra full klockfrekvens och hela GPUn, och i sin tur i teorin få bättre frame rates. Så det är helt enkelt att den kan run wild med den extra prestanda som finns. Så om vi säger att vi har ett grafikbegränsat spel, nu är det svårt att säga, för det är många spel är CPU-begränsade och där pratar de inte om någon förbättring. Men om vi säger att vi har ett spel som begränsas av antalet compute units och hastigheten på grafikminnena och sådana saker på grafiken. Då kan de i teorin flyta på betydligt bättre på en PS5 Pro än på en vanlig PS5. Mm.
Sen har vi avancerad ray tracing som det står här på deras hemsida att this allows the rays to be cast at double and at times triple the speeds of the current PS5-konsol. Detta visar de upp mest effektivt för mig i alla fall i Gran Turismo 5.
Ja.
Där de hade realtidsreflektioner i bilarnas lack. Vilket jag inte för mig inte var en grej.
Inte under gameplay, men bara i replay-läget.
I replay,
när det kördes i 30 fps.
För att den orkade inte... Ray tracing är jävligt dyrt för hårdvaran.
Ja, speciellt om man ska ha olika typer av ytor och lacker och sådana saker. Mm. För den ray tracingen PlayStation 5 har i Gran Turismo i replay-läget är hyfsat avancerad i till exempel att det är olika typer av roughness och hur ljus absorberas i lackar och sådant. Det är faktiskt väldigt bra kvalitet på det. Så det är extremt krävande. Men nu har de det i gameplay. Och Forza kan ha det i gameplay också. Men det är också ganska begränsat där.
Mm.
Det såg faktiskt ganska bra ut. Med lite frågetecken om vilken upplösning det kördes i det demot de visade. Men ja, förbättrad ray tracing. Och det är för att de kör bland annat fler compute units, men också en nyare arkitektur som ska vara liksom förbättrad för specifik ray tracing än vad den här gamla RDNA 2 eller RDNA 3 eller vilken version de nu körde på PS5-ans grund-GPU.
Mm. Och du nämnde compute units. Det spelar in i den nya uppgraderade GPUn. Där de snackar om att den nya GPUn har 67% mer compute units än bas PS5-an. 28% snabbare minne. Vilket resulterar i en 45% snabbare rendering av gameplay.
Ja.
Förklara för mig, vad är en GPU? Vad vore det svenska? CPU är väl processor, va?
Yes. Och GPU är grafikkort eller grafikkrets.
Okej.
Okay. Och compute units, det är i princip ett kluster av... Hur ska jag förenkla det på ett vettigt sätt som också inte låter helt fel för folk som är kunniga? Nej, men det är i princip olika kluster eller små hjärnor på grafikkortet. Alla arbetar ju tillsammans, men de är liksom gjorda i små klumpar. Och fler sådana här kluster är helt enkelt fler mikroprocessorer då som grafiken kör. Och då har de också fler ray accelerators och så vidare för som ray tracing eller compute units för shading och sådana saker. Så det är enkelt fler hjärnor i princip i grafikkortet. Och sen snabbare minne för att kunna bearbeta den informationen som behöver bearbetas.
Jag tror att det är de triggern, för att de sa ingenting om mer RAM-minne.
Nej, det är snabbare RAM men inte mer RAM.
Okej. Och där, i och för sig, den kommer med 2 terabyte.
2 terabyte lagring, yes.
Jämfört med en terabyte som basmodellen kommer med.
Ja.
Så du får plats med
3 Call of Duty.
Ja. Exakt.
Nej, men det är okej så, även fast... Att slänga in en extra SSD är... Det är billigare att slänga in en extra 1 terabyte SSD än vanliga PS5-an än uppgradera till PS5 Pro för att få mer lagring.
Ja, jo, såklart. den kommer också utan skivläsare. Ja. Det är en annan kontrovers. Liksom, om man ska då sälja liksom the premium PlayStation-produkt.
Ja.
Att den kommer då utan skivläsare. Så, inte för att den inte kan läsa skivor, men då måste du köpa en separat disk drive som kostar och liksom för oss blir det ytterligare 1500.
Ja, jag har sett den.
Du som jobbar i retail, jag vet inte om ni har liksom bekräftade svenska priser, men liksom du har bra koll på hur de här dollar hur den konverteras. Så vad hade du förväntat dig att PS5 man skulle landa på i slutändan för oss i Sverige?
Jag hade hoppats på någonting runt 9000, men jag tror det kommer vara typ 9,5 till 10 000.
Jag hoppas på 9000.
Alltså jag hoppades på liksom det som högst. För jag tog liksom... Ja,
du tror inte vi landar under 9000 alltså?
Jag tror inte vi kommer hamna under 9000. Och jag har ingenting bekräftat. Jag har ingen insider-info. Jag kan inte ens gå in och boka konsolen själv i förtid via jobbet. Något sånt har jag inte. Den är inte så. Nej. Utan det är helt hållet baserat på räkna om dollarpris, multiplicera med 1,25 för moms och sen antagligen en extra Sverige-faktskatt. Så blir det någonstans mellan 9 till 10 000 och jag tror de avrundar uppåt helt enkelt. För PS5-man har ju bara gått upp i pris sen den släpptes. På Egenten där jag jobbar, då är det en PS5 med skivläsare är 7200 kronor. Jag ska kolla.
Jag kollar, dollarn ligger nu på 10,2 svenska kronor.
Yes.
Så dollarn är rätt stark. Svenska, den, kronan är rätt svag. Jag kommer ihåg när man växte upp liksom att det lättaste var att räkna att en dollar är ungefär 7 kronor.
Ja, just nu ligger faktiskt vanliga standard edition runt strax under 7000. Jag tror vi matchar mot någonting. Men ja, runt 7000, strax över 7000 kronor brukar den ligga på med skivläsare.
Det roliga är att de har höjt priserna på konsolerna.
Yes.
Sen launch, vilket är... Har det hänt förut? Brukar det liksom inte vara att hårdvara brukar gå ner i pris med tiden?
Det har säkert hänt någon gång, men det var länge sedan i så fall. Men ofta så brukar de gå ner än upp. De höjde ju 50 euro på PS5-man något år eller två efter att den släpptes.
Vet att nyligen, också förra veckan, så bekräftade de att de höjer priserna på DualSense-kontrollerna med ungefär $10. Eller...
Ja. Det fattar jag inte var. De är redan så dyra. Gud.
Jag ska kolla hur mycket DualSense kostar på webbhallen nu.
De är väl runt 900 spänn.
Ja, 900 kronor.
Oh.
Shit.
Ja. Det är dyrt. Det är en dyr hobby. Men jag ska ändå ha en.
Fuck me. Ja, ja. Så minst 9000 plus då 1500 för diskdriven.
Ja.
Så vi snackar liksom femsiffrigt.
Ja, 10 till 11 000 kronor. Om man ska ha diskdriven i alla fall.
Och det suger lite för mig för att jag har typ 2 eller 3 fysiska spel.
Ja.
Ska jag behöva lägga då liksom extra 1500 för att köra de 2 eller 3 spelen? Jag hade inte gjort det.
Nej. Men du kör ju i princip inte något fysiskt. Jag köper för det mesta fysiskt nu för tiden. Så
min
jag...
fru spelar Hogwarts Legacy fysiskt.
Ja.
Så jag hade ju blivit illa tvungen att...
Eller så köper du en PS5 Pro till dig själv och så låter du frugan behålla den gamla jäkla PS5 med skivläsaren som Hogwarts Legacy-maskin.
Så här, om jag köper Pro så kommer jag ju behöva sälja min gamla bara för att liksom få igen lite av den pengen. Jag är inte tät nog att liksom slänga 10 000 kronor på som ändå är liksom en... Det spelar ingen roll hur mycket liksom de här riktiga tekniknördarna säger, det är 67% slarv. Det är inte en 10 000 kronors liksom uppgradering vi snackar om i min hjärna.
Nej, det är det absolut inte.
Och så det är ju min följdfråga till dig. Du har bestämt dig att du ska köpa den.
Ja.
Gör du en distinktion på jag vill ha den, men jag tycker ändå inte att det är värt det egentligen. Tycker du, hade du rekommenderat den rent alltså, objektivt liksom?
Nej. Jag skulle säga typ 9 av 10, om inte färre liksom, ännu mindre liksom, 9 av 10 hade jag vanligt rekommenderat en vanlig jäkla PS5 istället för en Pro. För helt ärligt, de flesta ser inte någon skillnad på frameraten på det sättet. De flesta liksom tänker inte ens på det. Det är liksom, jag kan dra fram typ en jämförelsebild på här är Witcher 3 i ray tracing 30 fps-läget jämfört med 60 fps-läget. Och folk bara, jag ser ingen skillnad. Och så kör de performance mode. Liksom, de flesta människorna bryr sig inte. Och de behöver inte göra det heller.
För framerate är en sån grej som är lättast att liksom att känna. Även för någon som inte vet vad en framerate är.
Ja. Det är lättast överlag att känna. Även fast många av någon anledning säger att de inte kan se skillnad på det heller. Eller känna när det är dålig framerate. Men ja.
Precis. Även om man inte liksom är bekant med konceptet om liksom att det här är 60 stilla bilder som körs liksom i serie på en sekund. Ja. Och hur det fungerar. Så liksom din hjärna snappar upp liksom att detta går snabbare än det andra.
Ja.
Jag hörde ett citat från John Linneman som är på Digital Foundry nu.
Yes.
Man liksom, första gången han gick in i en sån här arkadhall och såg om det var Outrun.
Jag för mig det var något sånt.
Jag kommer inte ihåg. Det kan ha varit Outrun, men jag kan ha fel. Det var något bilspel i alla fall som var liksom det första typ så här arkadkabinettet att köra ett racingspel i 60. Mm. Och han sa liksom att jag förstod inte, jag visste ingenting om liksom frame rates och refresh rates och alla de här grejerna, men jag bara visste omedelbart, liksom min hjärna såg vad som hände på skärmen och bara fattade liksom att det här känns snabbare än någonting annat jag sett förut. Även om bilen såklart inte går snabbare. Så så ja, men alltså, så jag gillar grafik, jag gillar teknik, även om jag inte förstår tekniken. Så gillar jag liksom flashiga grejer. Och,
shiny, good!
Ja, men alltså, och jag hade ljugit om jag sa att jag inte var sugen på den. Mest på grund av liksom, inte för att The Last of Us är 9% skarpare på gräset än förut. Utan då potentiellt för vad det kan innebära för nya spel som faktiskt utvecklats med detta i åtanke. Och jag vet att du snackade hela tiden om GTA 6. Hur kommer liksom GTA 6 se ut på Pro jämfört med basmodellen?
Yes. Det är sånt. Och jag liksom tänker de spelen som har släppts nyligen. Och jag bara, jag tycker om de här. Men de hade kunnat se lite bättre och skarpare ut. Det finns begränsningar med hur vi hanterar bildkvalitet den här generationen och sånt. Och det är sånt som jag stör mig på. Som jag hoppas kommer förbättras med PS5 Pro och Pro-patchar och spelet. Det är liksom, jag hoppas på att PS5 Pro täpper till många av de saker som jag personligen stör mig på. För jag är ganska petig nu för tiden. Liksom att jag är liksom Jag vill gärna köra i 60 FPS-läget. Men det är inte helt stabilt, så jag orkar inte. Då kör jag hellre 30 FPS med lite bättre detaljer. Eller jag tycker inte om hur den här bilden... Jag tycker inte om artefakterna när den här karaktären rör sig på grund av uppskalningen för den här bilden. Sådana saker.
Mm.
Och det är det jag hoppas PS5 Pro liksom förbättrar. De saker som en idiot som jag stör mig på. För jag vet att det är saker som de absolut flesta inte ens bryr sig om. Det är inte samma typ av hopp som PS4 till PS4 Pro. Där vi gick liksom från full HD till 4K för 4K-apparater. För det var ett stort hopp. Det var ett rejält hopp. Liksom när man har en 4K-tv 55 tum uppåt liksom och sånt. Jämfört. Det här är inte samma sak. Det här är typ en finessuppgradering mer än något annat. Och det är svårt att rättfärdiga. Jag försöker intala mig själv att men jag spelar så här många timmar. Slår man ut priset på så här många minuter så är det inte så mycket liksom så.
Alltså du spelar ju primärt på PlayStation. Jag vet att när vi pratade med Jimmy om detta senast så sa han att det finns verkligen noll ursäkt för mig att köpa en sån här för att jag spelar minst på PlayStation.
Ja.
Och dessutom så har han Digital Edition. Och så han har inte ens liksom den ursikten att men då får jag en konsol med skivläsare. Liksom.
Jag förstår väl att Sony antagligen inte har någon direkt marginal på den här konsolen. Och de tänker att men varje såld konsol köper spelaren x antal spel digitalt. Och då tjänar vi in det på det här bla 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 bla. Men samtidigt. Jag har så jäkla många fysiska spel nu. Jag liksom, min PS5 fysiska samling är snart det är inte så att man skryter om det. Det är liksom inte enorma mängder. Men den är fortfarande bara några få spel i kapp av vara några få spel ifrån att vara i kapp min PS4 spelsamling.
Mm.
Så jag har liksom satsat på fysiskt den här generationen och liksom bara jag känner mig illa tvungen att beställa den här jäkla skivläsaren så att jag får den så att jag vet att den inte skulle ta slut eller något.
Det jag tänker... Hade detta varit för 10 år sedan när alla spel inte tar 10 år att göra, du vet? Jag tänker, om jag pungar ut de här 10 000 kronorna på den här maskinen. Ja, just det. Ett vertical stand ingår inte heller.
Jag tycker det är så kul bara, unleash, witness the play, unleash. Och står det nere i hörnet bara, vertical stand sold separately. Bara, okay.
Den är marknadsförd liksom stående i alla bilder.
Ja, jag kan säga, jag kommer inte ha den stående. Fuck that.
Jag kan inte ha den stående, men... Kan man ha den liggandes utan någon form för att
bas-PC... Det medför ett par plastfötter.
Okej. Okay. För bas-PC, för man behöver ändå liksom det här stället.
Ja, det medföljer så att man kan ha den... Det är inte så att man bara typ låter den ligga som en bil utan däck på backen liksom. Men jag tror den mår bra.
Gud.
Nej,
utan, men fan, så, om jag skulle lägga 10 000 kronor på den här, hur många av de här liksom enorma så här, 100 miljoner dollar budget PS5 first party spelen kommer jag hinna få njuta av på den här maskinen innan PS6 kommer?
3.
Hur många är liksom typ God of War / The Last of Us / Uncharted / Ghost of Tsushima bla bla.
Alltså från Sony inte jättemycket. Men jag tror faktiskt att den här konsolen kommer göra mer nytta för tredjepartsspelen. Helt ärligt. För det är de som har lidit mest den här generationen när de försöker implementera någonting. För Sonys egna studior har redan liksom väldigt bra grepp om hårdvaran och så. Och bra bildkvalitet och liknande. Men det är just tredjepartsspelen som jag tror kommer gynnas mer av det. Så är man primärt en Xbox-spelare, då är det problematiskt. Då ser jag absolut ingen nytta av den här konsolen alls. Så det är typ idioter som jag, som sagt, som kommer dra nytta av den. Medan sådana som du och Jimmy, som oftast drar mer generellt sett mot Xbox om ni får chansen.
Det är väldigt då, olika för mig. Jag tror
ja,
att de senaste typ 2 åren så har min speltid varit ganska bra splittad mellan maskinerna. Och jag tror att som sagt, det beror väldigt mycket på liksom vart de olika spelserierna hör hemma för mig. Jag känner liksom typ som vi tar när Assassin's Creed kommer.
Ja.
Kommer jag köpa det på Xbox då? Förmodligen helt enkelt för att jag har alla andra spel i hela den serien på Xbox. Det börjar liksom som när jag spelade första spelet så hade jag bara Xbox 360. Och det har blivit liksom att uppföljarna har liksom hamnat så att de är på samma liksom under samma tak. Medans bara så, typ som att Batman Arkham-spelen har varit en PlayStation-serie för mig helt enkelt för att PS3 hade den exklusiva att du kan spela The Joker i de här utmaningsrummen. Och även om jag typ aldrig spelade som Joker i de här, jag spelade inte de utmaningarna överhuvudtaget nästan. Men bara för att det var liksom att PS3-versionen har den här lilla extra grejen. Okej, då kör jag på PS3 och jag har spelat alla uppföljarna på PlayStation. Samma som jag spelar Call of Duty på Xbox. Och shooters, liksom första persons skjutare överlag på Xbox för att jag har elitkontrollen. Nu har jag ju en DualSense också, men jag har fortfarande 4 paddlar på elitkontrollen.
jag, med den här generationen, då började jag ju mest på Xbox för att Xbox var konsolen jag kunde få tag på. och sen har det med tiden gått över mer och mer till PlayStation. Dels på grund av att jag tycker DualSense-kontrollen är väldigt frän. Jag tycker om DualSense väldigt mycket. Ja. När det är ett spel som implementerar bra med avtryckarna och sådana, då blir jag liksom bara, Nej, jag alltså, känner verkligen när jag skjuter folk. Liksom så. Och sen så har Xbox spenderat de senaste åren med att sakta men säkert göra mig irriterad. Och då blir liksom så här bara, jag behöver inte den här versionen på Xbox, jag kan ta PS5. så Xbox är nu för tiden mer en Game Pass-maskin för mig. Vilket är kul för Xbox, för det är det de vill i princip, men det är typ den vägen det har gått. I början spelade jag exklusivt på Xbox den här generationen. Även när jag fick PS5, då köpte jag bara några exklusiviteter och sen var det tillbaka till Xbox för det mesta, men det har liksom vandrat över.
Ja, de senaste 2 spelen jag har spelat på Xbox är Star Wars Outlaws, och där valde jag Xbox helt enkelt för att systerspelet så Jedi Fallen Order och Survivor har jag på Xbox. Och det, jag har Jedi Fallen Order på Xbox helt enkelt för att jag jobbade för EA när det kom och det format jag fick det från jobbet var Xbox. Så då blev det liksom okej, då är det ett Xbox-spel. och Outlaws är liksom, ja men det är typ, jag menar liksom, det är så här Star Wars, du vet. Xbox. Och sen så var det Space Marine 2. Köpte jag också upp på Xbox. Alltså helt på grund av DF:s videoanalys om att deras performance-läget var betydligt bättre på Xbox än PlayStation.
Ja.
Men jag skulle nog säga att jag föredrar att spela på PlayStation.
Ja, jag tycker PlayStation är en generellt sett lite bättre upplevelse än Xbox. Jag vet, du har inte spelat så mycket Siege med mig, Gustav och Robin senaste tiden.
Nej.
Men i princip varenda gång vi startar Xboxen så svär vi över problemen Xbox har. Det har varit länge tag att man startar upp spelet. Och det står att någon av oss fortfarande är online från förra gången. Men personen är inte online. Och startar jag om konsolen så uppdateras listan. Så säger man, Robin är inte online.
Alltså är det inne i Siege-menyerna?
Nej, i Xbox-menyerna.
Ja.
Eller att Gustavs mikrofon ibland bara vägrar fungera. Att han måste typ starta om hela headsetet eller Xboxen för att det liksom ska fungera. Sådana saker har vi liksom stött på allihopa.
Mm.
Sådana här små saker som stör oss. Och sen, jag har fortfarande problem med att den inte autouppdaterar. Trots att jag ställer in den på att autouppdatera. Det är liksom, jag kommer hem och bara, den ska jag spela! Och så bara, aha. Du har inte uppdaterat patchen som kom för 2 dagar sedan. Trots att jag har satt konsolen på att göra en sak och uppdatera automatiskt. Så det är liksom sådana här små saker som jag tycker att PS5 generellt sett gör bättre.
Mm.
Som gör att jag inte stör mig lika mycket. Sen är Sony långt ifrån perfekta. Det finns många saker jag stör mig på där. Men det är liksom överlag när jag ska sätta mig och spela fungerar generellt sett för mig bättre på PS5. I allmänhet. Förutom att batteritiden på kontrollerna suger.
Ja, det... Jag skulle säga alltså, DualSense Edge är förmodligen min favoritkontroll.
Ja.
Men det är batteritiden knappt, är...
Ja, den kan knappt kallas trådlös.
Det är ett skämt. Alltså verkligen... Jag hade tyckt att det var skämmigt. För att DualSense redan i sig har ganska dålig batteritid. Och Edge har ännu sämre batteritid. Och jag fattar inte hur man kan... Men det är som liksom, vi släpper PS5 Pro men det är ingen disk drive i. Och vi släpper liksom världens dyraste premiumkontroll men det har liksom historiens sämsta batteri.
Ja, alltså... Ibland, jag kommer hem, drar ut PS5 Pro-kontrollen från laddning, för jag satte den på laddning senast gången jag spelade den. Sitter och spelar några timmar, och så varnar den, bara, din batteri håller på att ta slut. Jag bara, Jesus Christ! Jag har haft kontrollen i 3 månader, så det är inte att batteriet degraderat så mycket. Utan det är bara för att batteriet suger. Och jag bara... Som sagt, det borde inte få kallas trådlös. Man måste nästan ha den inkopplad hela tiden.
Semi-trådlös.
Ja. Demikablad handkontroll.
Men du ska ha en PS5 Pro. Är du pepp?
Jag är extremt nyfiken.
Jag vet att du kommer sitta och liksom skicka en massa bilder till mig.
Ja, ja. Alltså,
i flera veckor.
Spel som blir uppdaterade och har screenshots-lägen. Alltså, du kommer spammas. Det vet du.
Bara zooma in på den här stenen och bara, kolla här.
Ja. Bara, oh my god! Spelet är inte lika grynigt när det rör sig i gräset. Oh my god!
Nej. Jag är extremt kluven. Jag tror att om man hade kommit undan med att få den för 7000 ungefär, då hade jag nog köpt den utan problem.
Jag tycker det är kul när du och jag pratade först liksom för länge sedan liksom, om priset på PS5 Pro. Och bara, vad tror du den kommer kosta? Jag bara, är det 7000? Och bara, dude, det var en PS5 kostar idag. Helt out of touch om priserna.
Ja, uppenbarligen. Jag måste kolla exakt hur mycket jag köpte min PS5 för.
Jag tror PS5-ans släpppriset var 6000 kronor väl? Har jag för
PS5-konsol. Ja, 5990.
Ja. Och... jag köpte min för 6 och 5 för att en kollega lyckades få tag i en. Och så fick jag köpa den av honom. Och då slängde jag in en extra 500-ing. Bara som tack för att jag fick köpa den av honom. För att han hade lätt kunnat sälja den för typ en 1000-lapp extra på Blocket.
Ja, minst. Alltså den jävla scalpersen.
Ja, så för mig, jag gav 6 och 5 för min vanliga PS5.
Ja. Nej, jag är bitter över priset. För man kollar 6000. För vad liksom, är PS5 Pro så jävla cutting edge år 2024 att den är nästan dubbelt så dyr som P- PS5 var när den kom 2020.
Hade vi inte blivit pandemiade?
Ja, alltså det är ju massa olika faktorer som det, ja. Det är liksom den övergripande ekonomin och
ja.
Och jag såg en annan liksom någon analytiker som hade sagt att en del av detta är också att Microsoft har inget liksom, det finns ingen direkt konkurrent till PS5 Pro. Det finns liksom ingen ny Xbox. Hade Xbox varit redo att släppa liksom en Series X2 runt.
Men Oliver, Xbox är ju inte, PlayStation och Nintendo är ju inte konkurrenter till Xbox. De spelar ju en annan liga.
Mm.
De är ute efter andra kunder. Sen att de kunderna inte betalar eller köper någonting hos dem, det är en annan sak.
Ja, nej, men liksom just det att de står ohotade liksom. Så att de kan ta. Och som sagt, om det hade liksom varit en Xbox runt den här liksom, denna, ska man säga, julhandeln också. Hade de kanske inte vågat ha den prislappen. Men
nej, alltså det är delvis sant. Och sen också en del spekulerar också om att det är så dyrt, just att yenen i Japan har väldigt stora ekonomiska problem, så det kan också vara dyrt allmänhet för Sony att sourca delar och faktiskt plocka ihop en konsol som är liksom ett vettigt pris för att de också ska tjäna någonting. Så det är många faktorer, tror jag. Rättfärdigar inte det i slutändan för många konsumenter, men ja. Jag vet att jag är fucked när det gäller det här. Och att jag köper en
antagligen av din disposable income, om inte all din disposable income går åt på teknikprylar.
Jag lutar lite åt det hållet. Kunde vara värre, kunde vara ett Warhammer.
Nej, men och det är ju så liksom, som jag har inte många, ska man säga, utgifter eller hobbys utöver spel heller egentligen. Jag reser ingenting. Det senaste jag reste var, jag var i London en helg 2017.
Ja,
eller om det var 2018, jag kommer inte ihåg. Och jag inte äter inte på restaurang ofta, även om jag beställt hem mat lite för ofta det senaste. Så att jag vet inte. Det handlar inte om att liksom jag får dåligt samvete. Det är inte det handlar om. Utan det är mer liksom, kommer jag sitta där sen och bara, jag vet inte fan om det här var värt det alltså. Jag tror att det har hänt ett par gånger att jag liksom lagt pengar på någonting som jag sen bara inte haft någon glädje av.
Nej, alltså som sagt, jag tror att den här konsolen är mera för antingen för folk som mig som vill ha någonting åt liksom, jag vill ha någonting som är mer cutting edge överlag, eller bara, jag stör mig på hur konsolversioner är överlag just nu jämfört med PC-versioner. Och sen finns det ju folk, om man köper PC istället. Ja, kan man göra också, men det grafikkortet jag vill ha kostar 3000 kronor mer än hela PS5 Pro. Så jag vet inte. Och då är ändå flaskhalsad av min processor och behöver köpa en ny processor. Om jag skulle bygga en helt ny dator utifrån mina egna specifikationer så hade det kostat 33 000 kronor ungefär.
Mm.
Så om jag tänker så känns PS5 som en bra deal.
Ja, I guess.
Så ja, men det är inte en konsol för alla eller ens många, men det är en konsol för mig.
Som sagt,
det blir väldigt spännande att se hur den säljer.
Hoppas den säljer skit. För jag tänker liksom, hur många år ut kan PS6 var. Är det ytterligare typ 4 år kanske?
Ryktas väl om att många av alltså konsoltillverkarna siktar på typ 2028 och sånt.
Ja, så detta så vi är liksom halvvägs genom generationen.
Ja, om inte Microsoft drar någonting i röven, men de pratar väl om att de skulle visa någonting mer i höst. Men jag har ingen aning. Men ryktena säger att det är också typ 2028 för ny faktisk hårdvara.
Mm.
Så det är väldigt olika. Jag hoppas det inte kommer för snart, för jag vill hinna faktiskt få spel till nuvarande generationen.
Jo, men precis. Jag har inte bråttom för
nej.
Nästa. Jag känner inte att jag har fått liksom nog av den här generationen än. Den enda gången jag verkligen känt så, det var 360 och PS3-generationen.
Ja, för den, men kändes då, som den att höll liksom på så länge och inga spel mot slutet typ kördes bra. Jag menar,
nej.
Nu älskar du och Jimmy det, men Battlefield 3 på Xbox 360 jämförelse med ja,
på PC.
Ja.
Jo, nej, men alltså, men jag älskar det spelet. Jag älskar inte nödvändigtvis hur det såg ut eller kördes, men vad hade jag för val? Det var ju liksom, jag var ingen PC-spelare, nej, jag hade ingen dator då.
Alltså, jag byggde en PC specifikt för det spelet.
Ja, det var nog många som gick ut.
Ja, och sen ja, och så liksom Far Cry 3, alltså de kördes horribelt på den, på de konsolerna. De konsolerna var i drift lite för länge typ.
Mm.
Så ja, jag överlag så tycker jag att det känns, vi är bättre ställda för en lång generation här. För att det känns inte lika mycket som att alla konsolversioner som kommer nu är liksom halvdana spektakel ihopsnickrade i desperation.
Nej.
Nej, så jag har ingenting emot om det blir en hyfsat lång generation. Särskilt inte om jag ska köpa en freaking Pro.
Det var så roligt om du köper den Pro och sen 2 år senare kommer nästa. Du hinner knappt liksom
känna igen. 1 år senare.
Ja. Så här PS6-an släpps lagom tills din avbetalning är färdig.
Ja. Och jag kommer ihåg när jag köpte Xbox One S 1 år innan One X kom, bara för att jag ville ha den, bara för att jag tyckte den var snygg.
Ja.
Ja.
Ja, nej, men det kommer ju liksom hänga på, vi säger att PS6 eller GTA 6 eller något annat liksom så här enormt spel kommer ut och visa sig vara liksom en massiv uppgradering på PS5 Pro. Det är då det kommer vara svårt för mig att hålla mig i skinnet.
Ja. Jag försöker intala mig att GTA 6, det är det som gör det värt det. It's the future.
Men då är, ja precis, det ska ju komma nästa år. De har inte sagt mer specifikt när nästa år, va?
Nej.
Nej.
Det är inte januari nästa år i alla fall. Antagligen hösten.
Och då kanske man kan kolla på. För då har jag betalat av min TV också.
Vem vet, det kanske kommer typ PS5 Pro-bundlingar med spelet eller något sånt också.
Ja, vi får se. Okej.
Okay. Ah.
Nog om det. Vad har du? Vi väntar lite med Space Marine. Vad har du spelat utöver Space Marine den här senaste par veckorna?
Jag har 100%at Astrobot.
Just det.
Ja. Du hatar Astrobot, så du är inte ens klar med det.
Jag hatar inte alls Astrobot. Jag tycker det är mysigt.
Din hastighet säger annorlunda.
Jag har inte varit jättesugen på just Astrobot senast. Jag håller på att dra igenom Mafia-trilogin. Men alltså, jag spelar lite grann då.
Jag
tycker
om Mafia-spelen, men liksom att jag spelar om Mafia jämfört med typ det gladaste spelet som har släppts på flera år.
Ja, Mafia är definitivt inte glada spel.
Nej, Mafia 3 liksom deprimerande och rasism och allt möjligt. Så bara, ja, det är lite kontrast.
Det är alltså, det ska jag säga särskilt om specifikt Mafia 2. För det var ett tag sedan jag spelade nu. Och en grej som jag observerade om det är att inget annat spel har verkligen hamrat in liksom misären av att vara kriminell. För man kollar på typ GTA och de här grejerna, liksom att det är liksom den här typ power fantasy i att liksom vara bankrånare och tjäna miljoner och sen liksom segla ut mot horisonten med alla dina pengar liksom och få ditt liksom happy ever after. Men Mafia 2 är definitivt inte så. För att du får inte ha det roligt särskilt länge innan någonting händer. Så liksom det börjar med att Vito liksom och så här, små spoilers för ett 14 år gammalt spel nu, men det börjar med att Vito och hans kompis så här, rånar en liten butik. Vito blir tagen av polisen och får välja mellan fängelse eller att skeppas ut i andra världskriget. Och han bara okej, jag går och skjuter lite nazister då antar jag. Och så kommer han tillbaka från kriget och blir välkomnad in i maffian och snor massa bensin. Vad säger man? Stamps? Alltså, typ kuponger antar jag.
Ja, det är nog en okej översättning.
Och blir arresterad för det och hamnar i fängelse och sitter i fängelse i 8 år och liksom en del av spelet är man sitter i fängelse och åker på spö liksom. Och så kommer man ut efter det och man börjar äntligen liksom tjäna lite gött med pengar. Man kan köpa det här huset som man har. Och sen så kommer liksom ett rivalgäng och bara bränner ner ditt hus mitt i natten. Och nu har du inte ditt hus längre och alla dina pengar, liksom alla pengarna man har sparat, liksom man känner så här som spelare liksom att jag vill tjäna pengar och så nu har jag ungefär 17 000 dollar på mig, jag kan liksom pimpa ut mina bilar jävligt mycket och köpa alla snygga kläder. Allt det där försvinner liksom, spelet tar det ifrån dig, inte bara det liksom att
alla Playboy-tidningar man har samlat,
nej, de får du behålla inte. Men liksom, det är inte bara det liksom att de tar ditt safehouse från dig och sen så liksom magiskt förs alla pengar och alla dina kläder och dina snygga kostymer över, utan nej, alla dina dyra kostymer köpte borta, alla dina pengar är borta och nu är du också skuldsatt upp till öronen hos den här läskiga kinesen. Och din kompis blir mördad för att han var en informant för FBI. Och nu är du liksom fast med att jag måste liksom snabbt få ihop de här pengarna, annars kommer jag bli liksom matad till fiskarna. Och ja, men det är verkligen liksom att det är verkligen ett steg fram och två steg bak. Mm. Någonting typ som man kollar på typ Breaking Bad, gör ett jävligt bra jobb med att visa liksom att det är fan inte ett liksom glamoröst liv att vara kriminell. Folk kommer liksom komma efter dig och ingen liksom det är aldrig så enkelt. När någon säger I got a sure deal liksom, det här är hur lätt som helst. Vi går in här och snor pengarna och liksom ingen kommer ens veta att vi är där. Det går aldrig till så liksom. väldigt bleak spel, men det är ett bra spel.
Det var väldigt länge sedan jag spelade det.
Ja, som sagt, jag tror det kom 2010.
Ja, jag kommer ihåg jag körde det på, var det 2010? Det var det nog. Mafia 2.
Mm.
Ja, men 2010. Ja.
Jag gillar alla maffiaspelen. Du och jag pratade lite grann om trean som är lite så här contentious i att det är mycket mindre fokus på.
Det är en bra story i ett tråkigt spel.
Det är en skitbra story med jättebra atmosfär och liksom en väldigt För liksom, väl... man tänker på liksom tidsperioden, det ska återspegla liksom det, så här, i princip direkt efter Vietnamkriget. I amerikanska södern där man spelar en svart man. Och alla de här liksom delarna liksom är väldigt väl realiserade i spelet. Och jag tycker att narrativet är jävligt coolt presenterat. För att du har liksom storyn och den som händer liksom i realtid framför dig. Men också det är inramat som en dokumentär inspelad flera decennier senare om ditt liksom korståg mot maffian. Så de har intervjuer med dina liksom gamla partners och nära och kära och åklagare och utredare. Och de pratar om liksom en av de första grejerna de säger liksom i spelet precis när det börjar liksom hur den här CIA-snubben sitter i vad heter det? I domstolen. Och säger att den här staden, liksom, this city survived the war of 1812, the civil war and God knows how many hurricanes. But when Lincoln Clay went after the mob, he inflicted more damage than all wars and hurricanes combined. Och man bara, holy shit. Där kommer vi liksom, du vet. We're in for a ride. Så att det är jävligt snyggt presenterat och jävligt snyggt berättat med karaktäret. Tycker väldigt mycket om. Det är kul att Vito, liksom tvåans protagonist, är med som en underboss. Men de har liksom överkorrigerat lite. För liksom den stora, som vi har nämnt på podden massa gånger, den stora liksom klagomålet folk hade om Mafia 2 var att det finns inte så mycket att göra liksom utöver huvudstoryn. De ville liksom ha lite mer av en sandlåda för att de ville att Mafia skulle vara GTA liksom i med en Mafia-inramning. Och det är inte vad det spelet var eller försökte vara. Nej. Och så de överkorrigerade när Hangar 13 då utvecklaren skulle göra 3-an. Och verkligen bara säga okej, nu gör vi det verkligen till en sandlåda liksom med distrikt som du själv liksom går efter i din egen takt och så får du välja hur du ska ta dig an de här distrikten och i vilken ordning du ska göra dem och sen vad du bestämmer dig för att göra med dem. Och fokuset i berättelsen liksom tappas lite. Men liksom alla de här grejerna som spelet gör riktigt bra gör de riktigt jävla bra. Så det är liksom ett perfekt exempel på spel som är liksom så här 7 av 10. Du vet, alltså inte jättebra men bra nog som jag tycker väldigt mycket om tillsammans med spel som typ Shadow of Mordor som lever mycket på som liksom alltså om man skalar bort Nemesis-systemet så är det ett väldigt liksom basic
Ubisoftigt spel.
Ja, liksom att du har liksom dina outposts och du har dina typ skill trees och det finns inte mycket av en röd tråd i narrativet, men det har Nemesis-systemet och det lyfter verkligen hela grejen.
Ja.
Jag skulle rabbla andra exempel, men nu kommer jag inte på dem. Mad Max.
Ja!
Ett annat 7 av 10-spel som jag tycker väldigt, väldigt mycket om.
Ja.
Men ja. Jag ser fram emot The Old Country, Mafia. Och jag hoppas att... för att det är samma utvecklare som gjorde 3-an. Mm. Och som gjorde remaken av 1-an. Jag tycker att remaken av 1-an är riktigt bra.
Ja. Jag tyckte det var väldigt spännande att spela. För jag spelade i princip aldrig 1-an. Jag tror jag spelade PC-versionen, typ intro-uppdraget. Jag bara, det här. Och sen rörde det aldrig igen. Fram tills remaken. Remaken var bra.
Mm. Okej, men Space Marine 2 då?
Yeah! For the Emperor!
Kan du förklara för lyssnarna Warhammer 40k-lore på 30 sekunder? Det är så kul, för att jag, okay. Alltså Adam, han spelar inte liksom, han kör inte tabletop-spelet, men han är liksom löst intresserad och han kollar mycket YouTube-videos och grejer om loren i spelet. Och jag är mest intresserad bara för att jag liksom vill ha lite kontext till, eftersom att jag tycker att jag har länge tyckt att Space Marine 2 ser ut som ett jävligt coolt spel, och det är det. Så jag vill ha lite kontext till vad det är man håller på med. Så jag frågar honom, kan du liksom ge mig, kan du typ rekommendera en video eller någonting som
give me the cliff notes, eller typ bara, ah, about that.
Precis, liksom, och jag tänker ifall någon säger så här. Problemet är att Warhammer 40K har funnits i, jag vet inte hur många decennier.
Jag tror det kom 80-talet, tror jag.
Ja. Det finns typ 300 romaner.
Ja, jag menar, och, det finns över 60 böcker som bara utspelar sig under The Horus Heresy.
Ja. Och jag tänker så att liksom, det är lite som om någon skulle säga, kan du förklara andra världskriget för mig?
Ja, Hitler dum.
Ja, och det är lite det jag siktar på liksom, att men Hitler kom, nazisterna kom och de dödade massa judar och resten av världen sa nej och de dödade nazisterna.
Liksom. Ja, fast det är lite mer i stil med typ förklara första världskriget. Det är mer komplicerat.
Ja.
Ja,
man har inte bara, liksom en huvudperson som Hitler liksom, eller ja, huvudantagonist snarare.
The protagonist.
nej, men liksom antagonisten. Jag kan inte peka på liksom en specifik person.
Nej, alltså, och det är det att Warhammer, det är inte specifikt en story, det är en setting.
Mm.
Och i den settingen kan man sen berätta en massa olika stories eller göra sina egna små kampanjer eller liksom sådana saker. Så det... För...
Ja, så du länkade en video till mig som var typ 3 timmar lång.
Och jag bara, då såg alltså... vilken av dem det var. Ja, men du är ju sådär bara, är det över 10 minuter så orkar jag inte.
Jag vill inte ha ett liksom doktorat i Warhammer liksom. Jag vill liksom bara...
Storyn i Warhammer utspelar sig över 60 miljoner år. Och så liksom, okej, okay, vad är viktigt för dig? Ja, människorna är fascister i rymden. Done.
Ja, men det är liksom, ja, okej, okay, ja, men då vet jag det är bra.
Ja. Men liksom, hur blir de fascister? Lite mer problematiskt där.
Så jag och Jimmy, vi vet typ ingenting. Alltså, jag vet att människorna har någonting som kallas The Emperor. Alltså en kejsare då, givetvis. Och han är typ ett lik som håller på och ruttnar. Yes. Och det krävs alltså otaliga människooffer för att hålla honom vid liv, eller om man ska... Är han ens för liv? Alltså, har han ett medvetande?
Tolkningsfråga.
Ja, okej, okay. Så han är typ en ruttnande blob. Som inte riktigt är död, men nästan är död. Och för att liksom, för att förhindra hans död så måste de offra massa människor. Och det är
de typ... offrar 1000 psykers varje dag.
Psykers?
Psykers, det är människor som kan använda magi i princip. Folk som är kopplade till The Warp.
Ja, och detta är då människor. Alltså jag antar att de inte är frivilliga.
Vissa är frivilliga, vissa är mindre frivilliga.
Ja. Och på något vänster så behöver de kejsaren för att han är vad som gör rymdfärd möjlig.
I lättare.
Lättare?
Okej. Det är de här detaljerna som är liksom små. Okej, det finns, du vet, The Materium, där vi är, verkligheten.
Ja.
Och sen finns det The Immaterium. Det är i princip en pocket dimension där alla levande varelsers psykiska energi hamnar och liksom frodas och så.
När de dör.
Och det är... så när man dör, vår psykiska energi och vår själ i princip hamnar i The Warp, The Immaterium. Och det är i princip som ett hav där man liksom drivs igenom och så. Och man, vi kan peta hål i det. Åka igenom det. Och utan någon form av liksom led poolstjärna eller något sånt liksom att navigera med, så är vi bara helt och hållet följer med floden. Och The Imiterium är också i princip gräns, i princip ett form av helvete för oss, för det är också där ondskefulla demoner bor. Så dåliga känslor är starkare än glada känslor. Så mycket av The Warp är liksom drivet av hat, ilska, mord, åtrå och sådana saker. I alla fall. Och kejsaren som har, han har haft bättre stunder. Han sitter och ruttnar, men det är också hans psykiska krafter som driver The Astronomicon. Som i princip är en psykisk fyrstation som vi kan veta. Ah, däråt är Terra, jorden ungefär. Och då kan man navigera The Warp för att snabbare komma fram i universum.
Så jävla flummigt. Alltså, så det är typ, det är liksom Warhammer motsvarigheten till typ hyperdrift. Liksom, alltså det som ja. Möjliggör liksom ska man säga
jag hörde en bra travel. Förklaring. Du vet Minecraft?
Ja.
Du vet The Nether i Minecraft?
Ja.
Om man gör en Nether portal, går ner i The Nether och så går man typ 100 block bort och bygger en portal och hoppar ut, då är man har färdats mycket längre då. Så The Warp är typ som The Nether i Minecraft om man vill resa snabbare.
Okej. Okay. Och av någon anledning så enda anledningen till att mänskligheten kan utnyttja detta är tack vare kejsaren.
Ja.
Och därför får han inte dö och därför kräver det liksom 1000 offer per dag.
Ja. Och
det är ungefär vad jag vet. Och sen finns det Space Marines som är liksom jättestora manly men.
Yes, big dudes.
Och de skriker for the emperor och skjuter mikromissiler på allt som rör sig.
Yes.
Vilket, jag menar, det är en setting som görs liksom som lämpar sig jävligt bra för ett actionspel. Det får man ju säga.
Oh ja. Ja.
Men okej, okay, så Space Marine 2, det är första intryck.
Coolt.
Det är köttigt.
Ja.
Det är väldigt Gears of War. Fast...
Det är Gears of War om Marcus Fenix ställde sig upp och sa att hinder är för töntar och började springa mot alltså fienden.
Det finns inget cover-system eller något sånt. Utan det är mer liksom, det är Gears of War i att du är liksom stora, enorma män med olika sorters sågar som badar i monsterblod i princip. Och i Gears of War är det liksom att de fiender man möter för det allra mesta är liksom ungefär på samma plan som dig. Liksom du har dina locust drones och de är ungefär som stora människor. De tar också skydd. De skjuter tillbaka på dig. Här är det mer liksom att det är bara enorma jävla hordes av mindre monster som svärmar dig. Ungefär som typ Days Gone liksom, som freakers som kommer liksom i tusental och bara svärmar dig över, liksom överrumplar dig med bara overwhelming numbers.
Ja.
Ja.
Och bortsett från de tekniska problem vi har haft och att det kan nog i längden vara lite repetitivt, så har jag extremt kul och jag tycker det är väldigt intressant setting. Jag är nyfiken, hur mycket förstår du Och jag antar då också Jimmy. Av vad som händer och varför saker händer.
Alltså jag skulle uppskatta ungefär om vi säger procentmässigt. Av allting som händer och allting som sägs i dialoger och grejer skulle jag uppskatta procentmässigt ungefär att jag förstår 0%. För att detta är också en uppföljare givetvis, och det är liksom man spelar Titus som var huvudpersonen i första spelet. Jag kollade GameSpots liksom sammanfattning av det spelet och jag fattade knappt sammanfattningen. Det jag förstår är att ja, jag vet inte. Vad förstår jag? Jag förstår ingenting. Det är människor mot monster.
Ja, jo.
Vi slåss mot en art som kallas Tyranids.
Yes.
Så jag rätt där. Det är inte, just det, Tyranids är Helldivers.
Ja, Tyranids. Helldivers är väldigt Warhammer 40k-coded.
Ja, men det, I can see it. Så vi slåss mot Tyranids och de är typ en hive mind.
Yes.
Men det här vet jag bara för att du sitter och förklarar de här grejerna. Liksom, ja, det är inte spelet som förklarar det.
Jag Jimmy och Oliver sitter liksom och spelar. Och så utdrag. Ni ska hitta Adeptus Mechanicus.
Ja, just det. Adeptus Mechanicus. Det var ett objekt till. Find Adeptus Mechanicus. Och jag och Jimmy bara, vad är det för någonting? Och så sitter de i typ 5 minuter och bara...
Ja, och förklara liksom de människorna på Mars där och så. Och bara, men vad är det? Jag bara, det är typ knasiga mekaniker. Ja, då fattar jag.
Ja, bra. Börja med hela så här encyklopedia-förklaringen. Liksom, bara.
Men det är sånt stort nystan. Liksom att okej, okay, hur mycket vill man veta eller förstå?
The most basic level. Och Titus är typ 800 000 år gammal.
Han är 200 år gammal, tror jag.
Okej. Okay. Och han har typ dött flera gånger. Men pusslats Titus... ihop.
Alltså döden är väldigt fleeting i Warhammer. Han har inte dött massa gånger. Han har haft otur.
Kan man säga. Och det var någonting. Det minns jag från sammanfattningen i förra spelet, att det var någonting Titus gjorde som en i hans squad tyckte var fel, och sen rättade han ut honom. Och de arresterade honom, och det är så det slutar. Men jag kommer inte ihåg vad han gjorde.
Han blev anklagad för att vara korrumperad av Chaos.
Jag är rädd för att fråga.
Chaos är, du vet, The Warp, The Materium. Chaos är The Bad Vibes från den dimensionen.
Så jävla flummigt. Alltså...
Och så det finns liksom gudarna av Chaos som är de personliga manifestationerna av de här känslorna. Som Khorne. Han är guden av död och krig. Och man brukar säga blood for blood god, skulls for the skull thrones. Det är han. Han tycker om att puckla på saker. Så finns det Nurgle som är guden av fjärtar och död i princip.
Fjärtar?
Så liksom, fjärtar, alltså du vet pestilens, förruttnelse, sjukdom, sådana saker. Så när du känner att jag har inte duschat för länge, då är du Nurgle i princip. Sen har vi Slynesh som är åtrå, perfektion och sådana saker. Så perverted, så, i princip alla som gör artwork på Rule 34 är Slynesh-dyrkare.
Så det är liksom typ de sju cirklarna av helvetet i princip, fast worded differently.
Det är fyra gudar.
Fyra gudar, okej.
Okay. Sista är Tzeentch som är Lord of eller God of Change, och scheming och magi och sådana saker.
Så kan jag se bad vibes. Och Titus gjorde grejer i förra spelet som fick en snubbe i hans förband att tänka han är korrumperad av bad vibes.
Han var väldigt resistant till the bad vibes. Och blev inte liksom corrupted trots att han interagerade väldigt nära med chaos-reliker och sånt. Mm-hmm. Chaos är väldigt väldigt smittsamma bad vibes.
Jag försökte komma på ett roligt skämt. Men jag misslyckades.
Jag var. Men i alla fall. Sen behöver det inte betyda någonting egentligen, för ibland är man immun mot bad vibes bara för man är så jäkla trogen. Så ibland är det liksom bara magi fungerar på mig för jag tror på kejsaren så hardcore. Sådana saker.
Mm.
Ja. Men i alla fall, vad heter han? Den här tönten. Jag hatar honom. Alla hatar honom. Alla 40K-fans och Space Marine-fans hatar den tönten.
Är han som anklagar honom för detta och tjallar på honom?
Ja, Leandros heter han. Alla hatar Leandros fucking blueberry som bara in the code is starting så står det att man inte får använda jetpack så här. Jag bara, bitch, det är coolt.
Ja, så att han blir arresterad i slutet av förra spelet.
Ja.
Det är bokstavligen så det slutar.
Yes.
Och hans öde är liksom oklart med det läget. Och sen så följer vi upp då. Och här är han. Jag vet inte hur många år senare.
Ungefär 100 år.
100 år senare.
Jag för mig det är 100 år. Jag tror inte det är 200 år. Jag tror det är 100 år.
Ja. Och han har tjänstgjort i något som kallas The Death Watch.
Yes.
Vi behöver inte gå in så mycket på storyn, för det är ändå liksom relativt nytt spel. Men jag får inte känslan liksom, sättet på vilket folk liksom approachar honom och pratar med honom, så får jag inte känslan av någon som är liksom har suttit i en gulag för kätteri eller whatever.
Men det är för att hans det har blivit expunged.
Okej, så han har blivit friad.
Yes.
Bara, du hade good vibes all along.
Ja. För att den som hade fångat honom, eller liksom, inte, liksom förhört honom och gulagat honom, han hade själv blivit bad vibes.
Det framgår inte i spelet, så vitt jag...
Nej, det framgår inte alls. Jag tror det framgår i någon bok eller serietidning.
Ja, okay, ja, såklart. Så allt detta bara för att poängtera liksom att jag fattar inte ett skit. Men jag är ändå jävligt kul med spel för att det är roligt att spela och det känns bra. Vapnen har liksom häft till sig och de skjuter hårt och det är köttigt som fan och man har liksom ett svärd som är en motorsåg och det finns ett parry-system vilket Gears of War inte har.
Gears borde ta till sig.
Eller hur? Alltså allting borde ha ett parry-system.
Ja.
Som gör att man kan liksom lämna fienden öppna för counterattacks och det är liksom jävligt tillfredsställande att typ donka till en i huvudet, stanna honom och bara trycka på avtryckaren och så automatiskt bara pum, skjuter man honom i huvudet med pistolen. Det är väl typ det man gör. Alltså det är liksom man bara går på de här banorna och bara mörsar sig igenom en massa jävla alien-kött.
Nu har vi ju bara kört typ två banor, men det har inte varit extrem variation. Det har varit lite variation i miljöerna. Visst, det har varit djungel och sen har vi varit i en hive city.
Den största grejen som liksom switchade upp, det är lite var när vi fick jetpacks och helt plötsligt så kunde vi liksom
det var så kul!
Hoppa runt med jetpacks. Och det kan ändå liksom amazing. Att man får att spelet längre fram bjuder på mer sådana grejer liksom som switchar upp tempot lite. Och sen, alltså spelet har ju PvP multiplayer och det har
och PvE
något som kallas
operations läge där.
Operations, ja, som är liksom ett annat co-op baserat läge som löper parallellt med huvudstoryn. Och det är ett hård läge på väg. Så att det är liksom ett ganska matigt spel. Och vi har inte hunnit smaka på det så mycket mer än så. Så att vi kommer att prata mer om det tillsammans med Jimmy.
Invänta vårt 5 timmar långa avsnitt med storyanalys av spelet. Vi ska prata om hur lore accurate alla Cadians är.
Cadians, ja.
Ja, vad är en Cadian?
Rymd Canadians.
Maybe.
Jag vet inte.
Okej. Okay. Nästa gång.
Vi spränger dem. Jag vet att vi, de man spelar som är Ultramarines.
Yes. Och vad är Ultramarines?
Bara starkare okay. Space Marines.
Vem är Ultramarines fader?
Leonidas.
Nej, Roboter Gilliman.
Det är så här, han sitter liksom och typ förhör mig på de här grejerna medan vi spelar. Och jag bara, alltså, jag vet inte ens varför du försöker. Du vet att jag inte vet.
Men jag hoppas att jag liksom pladdrar de här sakerna. Jag hoppas liksom att någonting fastnar.
Ingenting fastnar.
Teflon. My mind is unbroken.
Gud. Nu är jag trött.
Det tror jag inte på. Jag har druckit 2 stycken Nocco precis innan vi började spela in, så jag är hype nu.
Oh, nice. Du och din hela energidrycke.
Ja.
Men ja, alltså första intryck är tummen upp. Det har varit lite, som sagt, det har varit lite buggigt. Det har varit svårt att... För att Adam spelar på PlayStation. Och jag och Jimmy spelar på Xbox. Men det finns crossplay. Och sen har det varit liksom att servrarna har varit svåra att komma in på.
Första dagen var det ju problem att koppla upp sig.
Ja. Vi fick spela en bana och sen kunde vi inte fortsätta. Och sen är det någonting med liksom att fienden kan liksom skjuta igenom cover.
Ja, det är ett ställe där som vi fastnar på. Det är svårt. Och jag tror också att det blir extra svårt för att vi kör kopp. För jag tror att svårigheten skalar med hur många vi är. Ja, för jag testade bara att köra den biten själv ju sen. Och jag klarade det på andra försöket. Ja, medan när vi kör liksom så blev vi liksom helt söndermalda.
Ja.
Ja, så dels är det uppdraget lite buggat och vi gör det svårare för oss själva genom att ha vänner.
Mm, vi kör på veteran. Vilket inte är det svåraste, men näst svåraste.
Ja, det svåraste är Exterminatus. Och vad är Exterminatus?
Det frågade du sist också och jag har redan glömt. Jag vet inte.
Okej. Okej då.
Ja, du kan inte säga. Vad är det för
Okej, när en planet är för fucked för att räddas eller inte, eller för farlig för att låta fiender eller något sådär, då plänger de planeten.
Vi har inte orkat ta över den här planeten, men vi kan inte låta den falla i fina
sänder. Det är för mycket kaos på den. Eller det är lite för många orker. Let's blow it up.
Så vi förintar den, ja. Ja, alltså det är väldigt hardcore det här universumet. Det är inte så mycket liksom dans och rosor.
Oh nej.
Alla är onda.
Ja, de flesta är någon form av ondska. Jag menar, Titus, som vi spelar, han är en hyfsat nobel person. Men hade Roboter Gilliman kommit och sagt, du, stampa på den där ungen, hade han gjort det utan att tveka.
Ja. Och det är väl coolt.
Ja, det är supercoolt. Och jag ser fram emot, jag vill spela mer 40K-spel. Jag har Mechanicus. Sen tidigare, jag har bara inte haft tid att spela det. Och sen så har jag skaffat rollspelet Rogue Trader. Som jag ska sätta mig med någon gång när jag har 100 timmar över att spela ett RPG. Det är från Owlcat Games som har gjort... vad heter de? Pathfinder-spelen. Som Wrath of the Righteous och sånt.
Mm. finns ju massa.
Ja, det finns ju massa. När det gäller 40k-spel eller Warhammer-spel överlag, så är det väldigt mycket swings and misses överlag. Men det finns några riktiga guldkorn. Nu är inte det 40k, men Total War-spelen är väldigt, väldigt bra. Jag rekommenderar Total War-spelen. Warhammer. Och då rekommenderar jag Skavens. Skavens är amazing. Men ja. Så det finns många kul spel att spela där ute. Det gäller bara att försöka filtrera bort skräpet.
Nice. Okej. Dags att dra, känner jag. Förhoppningsvis är Jimmy och Amanda tillbaka nästa vecka, och du lär vara tillbaka nästa vecka också, Aron, för vi ska som sagt gå igenom Fantasy Critic-ligan. Och förhoppningsvis Absolut. Har vi då också spelat mer Warhammer, så vi kan ge mer liksom slutgiltiga tankar och höra vad Jimmy känner också. För jag tror att jag får känslan av att Jimmy inte har riktigt lika roligt som du och jag. För han är mer sofistikerad än vad du och jag är. Och vi är mer liksom att kan man typ slita ett monster i stycken och det blir liksom köttigt och gött, så är vi nöjda. Medan Jimmy är lite mer...
Ja, och spelet har ju bossfighter också.
Ja, precis. Det är lite tuggmotstånd i det. Och... Ja. Men Adam, vart följer man dig någonstans?
Jag är för det mesta aktiv på Twitter. När det gäller att posta om strunt och sånt. Och då är det @adl90. Och sen så finns jag också på Blue Sky. Då är det adl.bluesky.social. Så där postar jag ungefär liknande saker. Ibland dubbelpostar jag på båda de ställena. Men det är typ där jag är aktiv just nu.
Om det är någon av er som bor i Karlskrona, så kan ni ju hälsa på Adam på jobbet på Elgiganten också.
Jag kommer inte ge rabatt.
Jag kanske inte borde sagt vart du jobbar på podden, men...
Det är lugnt.
Vi kan klippa bort det sen.
Doxa mig bara!
Det kanske finns flera Elgiganten i Karlskrona i och för sig.
Nej,
det finns
det knappt än så det finns
ett. Nu vet ni vart han jobbar. Det blir inget quiz den här veckan givetvis, eftersom att
jag hade bara vunnit.
Ja, Jimmy och Amanda inte här. Men det var allt för oss på Spelsnack den här veckan. Ni hittar oss som vanligt på, nu ska jag se om jag kan göra detta, på spelsnack.com. Det är inte SE för att komma någon annanstans. Och på loading.se. Vi finns på Twitter, på Spotify, på liksom alla app, eller alla vad heter det, podcast-appar. Vi är på YouTube, Instagram, Facebook. Lämna jättegärna kommentarer. Hur många av er är intresserade av att skaffa en PS5 Pro? Vad är du mest sugen på att se köras på PS5 Pro ifall du vill ha den? Vad tycker ni om Forehammer WK Marines? Warhammer 40k Space Marine 2. Allt ni har att säga. Tycker ni att det är frustrerande att höra mig snacka svengelska hela tiden? Liksom all feedback är välkommen. Har jag glömt något? Jag vet inte. Skitsamma. Ni kan allt det här. Ge mig tillbaka nästa vecka för att göra den här ruljansen ordentligt. Jag tackar så mycket för den här veckan. Tack till Adam också som hoppade in och backade upp mig. Så ses vi och hörs nästa vecka. Ha det så bra.
Hej hej!